Hej, Heilbopp här. Vill du bli först med det senaste från Google? Just nu kan du byta in vilken mobil som helst och få nya Pixel 8a med en fantastisk kamera och praktisk AI. Och 30 gig surf för 339 kronor i månaden på heilbopp.se. Ses där!
Sveriges nya fotbollspodd.
De har den bästa truppen. De har en väldigt skicklig tränare och framförallt så har de en organisation som är helt fantastisk. Och där är de ljusår för de andra svenska klubbarna.
Med Sveriges skönaste gäster.
2,5 miljarder har de spenderat på två spelare. Man får 27 års kontrakt. Man skriver för ett känsla, man är klar för 27 år. Man är där 62 år gammal. Jag sitter på bänken lite. Ett år kvar på kontraktet.
Veckans största snackisar i podden 90 minuter plus tilläggstid. Radio Play.
Ska jag göra som Markoolio eller som Anders Bar. Kom igen Anna.
Kom igen nu Anna.
Bort med bakfyllan. Välkomna till Mord mot mord, avsnitt 80 typ.
Typ 80. Mm. Jävla massa.
Helt otroligt faktiskt.
Tänk när vi har gjort 100.
Då måste vi göra något spännande. Det kanske är i samband
med att vi har lite spännande saker som är på gång.
Exakt.
Snart.
Stay tuned.
Väldigt snart så kommer vi kunna berätta om kul grejer. Mm. Hur fan man hatar när folk säger så.
Ja. Men det är också lite kul.
Alltså
det är kul att få vara på den här ändan. Ja. Man är ju van att vara alltså, på the receiving end och bara vad
exakt.
Vad vill du berätta om?
Och typ att man har så himla lätt att engagera sig i det trots att man liksom så man bara, kanske inte kommer vara så viktigt för mig vad Anita Schulman har
fast planerat. Man vill ändå himla gärna veta.
Jag vill ändå veta.
Det var någon som jag tänkte på häromdagen som just var så här bara, undra varför jag bryr mig så mycket. Men fan var det någon på Instagram som bara, snart kommer roliga nyheter inför hösten.
Och så var det typ så
någon som
Isabella Löwengrip
typ så.
Mycket.
Jag kommer inte ihåg, det var någon sån som jag också så här, du vet sån som man kanske stör sig lite på men ändå följer.
Ja, man har ju vissa människor som liksom man följer lite grann så som eller du vet att det är en sån en scratch you have to itch.
Ja, 100%.
Alltså verkligen att man är så här, man går in och typ så
bara
kollar och bara typ går in i en typ en enorm irritation.
Ja.
Ibland måste man känna det.
Jag är ju sån lurker. Men man gillar ju när någon har liksom öppen profil. Och typ så många följare så att man inte märker om man typ kollar på någon story. Läskig.
Men jag tycker det är sjukt med folk som kollar vilka som kollar deras stories i allmänhet. Eller folk som har koll på så här, nu avföljer den här personen mig.
Ja, det är faktiskt
det
sjukt.
Det tycker jag är helt sjukt.
Det är sjukt.
Och folk som också kan ha, alltså har mage att vara så här, höra av sig till folk och bara, nu, varför avföljer du mig? Det finns sådana människor.
Det är ju en galen person.
Det är ju 100%. Det är ett beteende som vi absolut inte kan liksom tolerera som samhälle.
Alltså, nej. Jag är helt med dig.
Idag har vi...
Bakispodden.
Idag har vi Bakispodden. Vi har... Det här är min bästa setup.
Ja.
Det var länge sedan vi kunde spela in så här. Vi är ju hemma hos dig som vi alltid är.
Mm.
Men nu har vi kört iväg Oscar. Han är inne i rummet.
Han är förpassad till sovrummet.
Ja. Vi har gett honom en potta.
Refunder är en tjänst som gör att man får återbäring på köp man gör online.
Exakt.
Och som mord mot mord lyssnare så tycker vi att ni ska bli medlemmar på refunder.se/mordmotmord. Och när ni registrerar er där och gör ett köp inom 2 veckor för minst 200 kronor så kommer ni få ett mobilskal från iDeal of Sweden.
Helt gratis.
Helt gratis.
Plus att ni får återbäringen och allting.
Precis.
Så att bli medlemmar där och sen så laddar ni ner refunder-knappen för att nu får du kunna göra att när du ska köpa någonting, vad du nu vill köpa. Du kanske vill köpa nya jeans. Mm. Kanske du vill köpa.
Ja.
Så söker du på det. Har du då laddat ner refund-knappen så får du liksom se du automatiskt var du får pengar tillbaka. Mm. Så att du sparar pengar.
Det är så himla smart.
Väldigt, väldigt smart.
Mord mot mord. Nej, refund.se/mord mot mord.
Bli medlem där så hjälper det till att stötta oss också.
Hej! Hey! Ja, då har vi haft lite teknikstrul som det kallas.
Men alltså det här avsnittet har verkligen varit...
The cursed one.
Ja, det här är verkligen... Det är någon som inte vill att det här avsnittet ska komma ut.
Så därför har vi nu bestämt oss för att lägga ner podden.
Verkligen. Nu får det vara bra.
Det var inte mycket som skulle till.
Nej, exakt. Nej, men vi skulle spela in i torsdags. Då kom jag hit. Då insåg vi att vi inte hade med en viktig del av inspelningsutrustningen. Precis. Så det gick inte det. Nu började vi spela in. Hade en otroligt god stämning som vi inte alls vet om den är med nu.
Precis.
Eller inte.
Nej.
Och sen så liksom bröt hela, eller minneskortet gav med sig. Så nu har jag alltså varit tvungen att kasta mig på en lime.
Det var otroligt, alltså det var verkligen otroligt hur du bara
Jag kände att du hade blivit för ledsen. Och det kändes onödigt att vi båda två skulle plågas.
Så vi skulle ut här och leta efter varsin voj.
Det var väldigt stort. Det var en liten vojtur för dig och mig.
Oskar sa det, han bara, ska inte du följa med på en liten promenad då? Jag bara, fuck you, jag är bakis. Hon erbjöd sig.
Ja, nej men gud. Det är onödigt att två stycken plågas.
Ja, det var väldigt, men det var väldigt
en. Men så att vi vet inte riktigt om det här blev ett kort intro eller inte. Men oavsett så säger vi att nu fan kör vi. Nu drar vi igång.
Vi kommer dra igång nu.
Ja, och det är du som börjar.
Det är jag som börjar.
Ja, men grymt. Då åker vi.
Ja, förra veckan var ju ett extremt tungt fall som jag gjorde. Och det var jobbigt både typ att läsa om det och göra research och också att berätta om det.
Det var fruktansvärt. Det var väldigt sorgligt. Jag har verkligen tänkt på det fallet sen dess.
Jag med, det liksom satt sig lite. Så då bestämde jag att jag vill göra någonting annorlunda den här veckan. Så jag ska göra ett olöst mysterium.
Bra.
Du kommer veta.
Jag kommer veta.
Vad det är. Och nu vet du vad det är också. Men ja, du vet. Det är som ett matlagningsprogram. Vi har förberett lite här.
Vi har testkört inspelningen ett helt varv först för att se till att vi verkligen får till det här riktigt goda snacket.
Precis.
Okay.
Det är år 1971.
Yep.
Närmare bestämt är det Thanksgiving Eve den 24 november 1971.
Mm.
Vi befinner oss i Portland, Oregon på flygplatsen där. En man gör entré. En klassisk affärsman klädd i mörk trenchcoat. Och han har en portfölj. Det är kul att det är det som är att man blir en affärsman. Vem som helst kan låtsas vara.
Men man är ju en om man har en portfölj och inte är affärsman, då är man ju en riktig skojare.
Då är det nog riktigt skevt.
Yeah.
Man kanske bara säljer så fake klockor i eller någonting.
Lite skevt.
Ja, det är ju många liksom affärsresenärer där. Han sticker inte ut.
Nej.
Han är 1,80 lång ungefär och har mörkt hår. Och han går fram till biljettkassan på flygbolaget Northwest Orient Airlines.
Okay.
Han köper en biljett och biljetten köper han under namnet Dan Cooper. Det här fallet är också mer känt som DB Cooper. Men efter miss i typ, jag tror att det var liksom media som följde fel en anklagad person som faktiskt hette DB Cooper. Men det satte sig.
Fan vad intressant.
Ja, men han köpte biljetten under namnet Dan Cooper.
Men vet man om han har liksom ett pass med sig eller någonting?
Nej, jag tror inte det.
Utan man bara går med, sjukt ändå att det var så.
Ja, men det är ju så fortfarande. Alltså när du flyger inrikes.
Har man ingen? Nej, det har man kanske
alltså,
inte.
Och även när man flyger typ utrikes också. Man visar alltså,
om man
inte
köper en biljett?
Nej.
Inte? Alltså typ nej, på flygplatsen menar jag.
Nej, jag kan inte tänka mig det.
Sjukt.
Alltså jag har ingen aning om vad 1971. Men nu kan man ju köpa biljett utan att typ, alltså inom Europa, inom EU så åker man ju utan pass.
Ja men exakt. Men
ibland så hamnar man i någon sån random passkontroll ändå, typ i Frankrike och sånt där. Men generellt så visar man ju typ ingenting. Men ja.
Vi behöver inte prata mer om Schengen-avtalet.
Jo men låt oss. Jag ska ju till Svalbard här i veckan. Där behöver man ha pass.
Just det.
Så det ska jag ta fram.
Ja, bra.
Ja, nej jag vet inte. Nej. Han köper i alla fall en biljett. Och namnet han köper under är Dan Cooper. Resan som man köper är en enkel biljett på flight 305 som ska gå mellan Portland och Seattle. Mm. Det är typ en timmars flygning. När han köper biljetten så säkerställer han att planet som ska flyga just den här sträckan är en av modellen Boeing 727. Och det är det. Och han gör det av en anledning som jag ska berätta om lite senare.
Yeah.
Med sig ombord har han bara en portfölj. Han har ingen annan packning. Och när han boardar planet så sätter han sig, eller han sitter typ ganska långt bak i planet, och så tänder han en cig och beställer in en bourbon. Är bourbon whisky, va?
Ja, amerikansk whisky, va?
Ja, äckligt.
Ja, äckligt. Eller äckligt faktiskt.
Ja, planet är typ en tredjedels fullt och de taxar ut för att lyfta. Och Pershen, Florence Schaffner, säger åt honom att här, du måste lägga undan din portfölj typ, när de lyfter. Och när de har lyft så lämnar Dan Cooper en lapp till henne. Och hon skiter först i att liksom läsa lappen, för att det hade man ju själv gjort om det typ var så här någon större snubbe som bara, här är mitt nummer.
Ja, verkligen. Hon bara, absolut. Det här ska jag verkligen spara på.
Exakt. Han säger åt henne så här, jag tror att du vill läsa det typ. Så hon läser det och på lappen står det på ett ungefär. Man vet inte exakt, för man, alltså, han tog tillbaka lappen. Så det är hennes ord bara. Och det står typ så här: jag har en bomb här i min portfölj. Sätt dig här bredvid mig. Så hon sätter sig bredvid och bara, okej, kan jag få se bomben? Så han öppnar portföljen och då är det liksom en sån här, alltså en riktig bomb.
Alltså jag kan inte ens...
Nej, alltså
vad,
det,
jag kan inte
gör man?
Föreställa vad
och det är typ att han bara, jag behöver bara koppla ihop de här trådarna. Och då är liksom är vi
bara, då är det kört. Ja.
Så han kapar alltså planet på det här sättet. Och han begär $200,000 som i 2018 var värt motsvarande $1,240,000.
Mm.
Och han begär också 4 stycken fallskärmar. Och han begär att det ska stå en tankbil i Seattle som ska vara redo att tanka upp planet så att de snabbt kan lyfta igen. Så han säger så här, det här vill jag ha. Och så säger han till Florence som var Purser ombord.
Men vad säger du att hon är?
Purser, alltså hon är chef över kabinpersonalen.
Okej, okay, okej, okay. Purser.
Purser, P-U-R-S-E-R.
Okej, okay, okej. Okay.
Mm. Purser, precis. Hon är då liksom högst upp av airhostesarna.
Ja. Mm, jag fattar.
Så Florence då går fram till cockpit och meddelar kapten och piloterna om situationen. Liksom. Och piloterna, kapten ringer upp eller anropar Seattle flygplatsen som i sin tur meddelar polisen.
Ja.
Och de typ så här dividerar, ska vi möta hans krav, typ vad gör vi, bla 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 bla.
Yep.
Och de andra passagerarna ombord fick såklart då inte veta vad som pågick, utan de fick typ höra att så här, ja men väl lite tekniska problem typ, för de behövde cirkulera mycket längre uppe i luften. Men de bestämmer sig i alla fall för att så här, okej, men vi bemöter hans krav. Så flygbolagets vd löser liksom fram $200,000 i cash. Och vdn säger typ så här, till markpersonalen, bara, vi samarbetar bara, vi vill inte riskera att
vilket
någonting händer.
Vilket typ känns som att det är det.
Det måste man ju typ göra.
Ja, exakt.
Och för att lyckas lösa det här då, så, som han har begärt, så var de tvungna att cirkulera men 2 timmar. Innan de kunde gå ner.
Fan vad lack man ska vara när man sitter på det planet.
Alltså verkligen, 1 timme blev 3.
Ja.
Men
när man bara kör runt.
Verkligen.
Hur fan?
Och de får ju såklart inte veta vad som har hänt. Och personalen som arbetar ombord beskriver den här Dan Cooper som en så här väldigt lugn och trevlig och så här vältalig man. Han är inte alls hotfull.
Nej.
Utan han är, ja, men supertrevlig liksom. Läskigt, och han verkade inte alls vara nervös, utan han så här, du vet, beställde in en till drink och han typ så här pratade, han verkade vara så här bekant med närområdet, för han typ tittade ut genom fönstret och bara, ah, nu flyger vi över här och där bort, du vet, att han var bara så här helt
cool,
helt liksom. Cool. Och det som han också så här, han beställer in en till drink, betalar för sina drinkar.
Det är konstigt.
Det, är så
det var inte en del av kraven.
Nej, det visste det är konstigt.
Ja.
Och att han så här, försökte ge växeln i dricks till de som jobbar ombord. Jättekonstigt.
Ja, verkligen.
Han ska också erbjuda sig att fixa fram mat till crew som var ombord. Typ så här, nu blev det här lite annorlunda i ett arbetsschema. Ska jag be typ,
ska jag ha det
Seattle?
Som
kraft?
Ja. Oh, jävlar,
jättelustigt. Så han är liksom, det är inte obehagligt ombord, utan det är så här super, alltså han är ju terrorist, för han har ju kapat ett plan.
Nej,
men han är inte alls, han vill bara ha sina pengar liksom, och få lämna.
Oh, det är så,
men så ungefär 3 timmar efter att man hade lyft så fick de reda på då att så här, nu har vi löst kraven, så 17.40 ungefär så kunde de gå ner för landning. Och när de har landat så kommer en person som jobbar på Seattles flygplats ut med en portfölj med pengarna och de här fyra fallskärmarna. Och då ser Dan Cooper till att alla passagerare får kliva av och att Florence Schaffner som var då purser ombord och att en annan flygvärdinna som heter Alice Hancock, de fick kliva av. Och medan planet tankades upp igen så pratade han med piloterna och typ så här: okej, jag vill åka, eller han vill liksom prata om vilken rutt de skulle ta när han skulle vidare. Och han var så här väldigt, han visste väldigt mycket om, så han var typ så här: jag vill flyga på den här max altituden, jag vill till Mexiko, det är hans liksom slutdestination. Men de typ dividerar så här: vilken speed ska vi hålla, vilken höjd ska vi flyga på.
Men han är liksom superpåläst på flyg.
Ja. Och så är han så här: jag vill att vi ska flyga med landningsställen nedfällda hela tiden, varför han nu ville det. Och så är de typ så här: okej, du vill till Mexiko. De liksom dividerar, det är inte bara så här,
nej.
De resonerar verkligen. Och de bara, men vi, om du ska till Mexiko så kommer vi behöva tanka igen. För att vi typ kommer inte tillräckligt långt.
Just det.
Så han bara, ja, okej, men då tankar vi i Reno i Nevada innan liksom vi går vidare igen till Mexiko. Alltså, det är jättekonstigt.
Det är så spännande.
Det är så jävla weird. Och att de så sitter, han är så helt omaskerad. De sitter så mitt emot varandra och bara
snackar.
Och bara snackar
flyg.
Verkligen.
Ja.
Så lyfter de igen, typ 28 på kvällen så lyfter planet igen. Och då var Cooper ombord, piloten som heter Scott, eller kaptenen som heter Scott, styrmannen som heter Ratatchak, tror jag, om man uttalar. Och en steward som då är en typ flygvärd också som heter Maklov, Tina Maklov, och en flygtekniker vid namn H.E. Anderson.
Bra namn.
Mycket bra. Mm. Nästan som H.C. Anderson. Som är en
känd författare. H.C. Anderson var med på D.B. Cooper-flighten.
Har bland annat skrivit Fulan kungen och Flickan med svavelstickorna. visst.
Ja,
jag tror det.
Eller?
Den Fulan kungen är det.
Skitsamma.
Ja. Så de lyfter i alla fall. Och när de lyfter så kommer det fem andra plan som liksom lägger sig bakom och typ över och under för att skugga honom. Fast liksom, så att de ska hålla koll på vad som händer. Och när de väl är uppe i luften så befäller Cooper att alla, eller han ber typ alla som är ombord att så gå in i cockpit så han får vara själv ute i kabinen. Så de här fyra personerna, det är ju trångt i en cockpit. Alltså, det måste man ju ändå säga. Och det är ändå, det är fyra personer som ska liksom in där så att han ska kunna få hålla på
privacy.
Själv där. Och efter ungefär bara alltså 20 minuter upp i luften så märker de att det blir en tryckförändring ombord, vilket indikerar då att en dörr, alltså att det har blivit någon har öppnat planet. Och efter lite turer så här, det händer ju så här, det blir någon, du vet, de måste stiga och det händer massa saker in så här luft eller flygtekniskt när den här dörren har öppnats. Men till slut så kan de då gå ner för landning. 22.15 och då landar de någonstans som jag inte vet just nu var de var, men de landar i alla fall. Och då kan man ju snabbt konstatera på så här, okej, han är inte ombord.
Men de gick inte ut och kollade.
Nej, jag tror inte det. Det kanske de gjorde, men det är först när man landar
som de
så här bara okej, nej, han är verkligen inte kvar. Och han har då lämnat planet med två flygskärmar.
Fallskärmar.
Ja.
Han bad om fyra, han använde två och tog med sig dem.
Ja, och jag ska berätta lite mer om dem sen. Och anledningen till att han då ville åka på den här flighten som var av den här modellen var för att det här var, alltså, de hade typ en fast baktrappa på det här planet att man kunde öppna det på något speciellt sätt just den här flygplansmodellen. Så att han visste att det skulle kunna gå att öppnas i luften. Typ.
Okay.
Man kan ju inte typ öppna plan uppe i luften som det är nu för tryck och sånt där.
Ja, just det.
Men ja, det var, han visste, liksom, det fanns en anledning till att han valde just det här planet.
Mm.
Och ingen av de här fem efterföljande planen hade sett någonting. Så helt plötsligt så bara, okej, han var ombord och helt plötsligt är han bara fucking gone.
Det är sjukt, jag får panik.
Ja.
Det är så spännande.
Ombord så hittar de då Coopers slips, vilket är lite roligt tycker jag, att han bara, den här åker jag, hoppar jag inte med.
Han bara,
han ska ändå ha en portfölj med pengar, nu men slipsen så här, lämnar han.
Ja, men att han är så liksom, han bara, nu är den här arbetsdagen över.
Exakt. Mm. Och det var tydligen en så här clip-on slips. Det var inte ens en riktig slips. Och efter det här då så börjar ju såklart världens utredning och världens mediebevakning i typ så här de kommande 46 åren. Nej, men alltså det är helt sjukt. För att när de börjar undersöka då så kan de säkerställa att det finns 66 stycken okända fingeravtryck ombord. Och de som då har varit i kontakt med Cooper har ju då fått så klart hjälpa att ta fram en fantombild och skriva honom. Han
och
har
också haft på sig,
exakt. Ja. Och han har ju då haft på sig mörka solglasögon ombord också. Det finns en med och en utan. Så FBI börjar förhöra då massa av de här som hade fingeravtrycken och massa som man tänker så här, kan vara misstänkta. Och de hade, alltså de hade 800 misstänkta från början som de liksom ganska snabbt narrowed it down till 24. Och en av de här första då som var misstänkta, det var hans riktiga namn var D.B. Cooper. Och han var såklart inte skyldig. Men det
men
blev
så liksom, fastnade
det fastnade.
Mm, just det.
Men i och med att ingen hade sett varken Cooper eller hans fallskärm när han lämnade planet så var det så här helt omöjligt att veta var han landat. Och man visste inte ens om han hade överlevt fallet. Och med tanke på typ hur vinden var då och planets fart och när han hade utlöst fallskärmen och du vet, massa så här olika faktorer påverkade hans eventuella landningsspot ganska mycket. Så att man försökte göra så här en reenactment någon gång när man flög på precis samma sätt. De har kastat ut en släde.
Ursäkta?
Som vägde...
Men, var det på jul? Var det liksom en sån tomtesläde?
Konstigt. Jag tänker att det är det. För att se var den landade. Så där. Men man vet liksom, man visste liksom inte vad han hade landat.
Han var
landat.
Ganska lik en släde i och för sig. De bara, vilket föremål är mest likt hans kropp?
Men till slut så tyckte de då typ att de så här hade i alla fall gjort någon typ av avgränsning. Mm. Så då började man ju så här gå, alltså man började leta i området.
Oh,
men man hittar inte honom, man hittar inga spår av honom. Alltså vet man hittar
inga pengar, ingenting.
Liksom. Så jävla sjukt.
För det är också det, hur bra höll den där portföljen ihop?
Verkligen. Mm. Ja. Så den kommande våren, det här var ju då november, så på våren när typ snö och is hade så här börjat tina så tänkte man så här, han kanske har dött typ i fallet. Så nu när yep. ser vi det som göms i snö kommer fram i tö.
Som man brukar säga.
Så då kopplade man in typ så här, 200 militärer, massa civila, typ Air Force, poliserna, du vet, man, och för att göra jättestora eftersökningar. Men ingenting.
Ingenting.
Man hade en ubåt som kopplades in för att leta en sjö och det är så här område som de hade flugit över för att se om man så här, har han landat i där. Varför nu när jag tänker på det, varför var det en ubåt och inte bara dykare? Ja. Det känns
det
som att
det
känns som att jag har hittat på det när jag läste det. Men jag vet faktiskt inte. Det var någon ubåt.
Ja, om du skriver det så är det sant. Det är det som gäller
så,
i den här podden.
Ja, gud ja.
Okay,
och de hittade typ så här ett mänskligt skelett som de bara, det här är nog han. Men så visade sig att det var typ en kvinnlig tonåring.
Oj.
Som hade försvunnit på något annat vänster. Och så där. Så att det är så här...
Han är spårlöst
försvunnen. Och de här pengarna som han har fått med sig har man ju såklart liksom noterat serienumret på så att man ska kunna spåra om de används. Inte heller de kunde man hitta någonstans. 1972 så lämnade två män in sedlar med serienumret på sig, men de var förfalskade för de gick ju ut med det här numret så att, vet, alla folk ville ju så här.
Men
de
vill ha, om ni ska förfalska några sedlar kanske ni inte ska ta just dem.
Det känns för de ville typ ha hittelön. De bara så här, vi har hittat
jag fattar, det var inte det att de försökte handla med.
Nej, exakt.
Nej, jag tänkte att det var så jävla korkat.
Så har det har dykt upp några så här fysiska bevis
genom åren. Liksom.
Genom åren. Så 1978 hittade man en skiss på hur man just sänkte den här trappan på en sån här Boeing 727 i närheten av Flight 305s vanliga rutt. Alltså, har han tappat det typ? Eller det? Alltså,
vet
inte. Allting är inte superstarka bevis.
Nej, nej. Men,
1980 däremot så hittade en pojke när han var typ på semester, så hittade han sedlar som var en del av de här pengarna.
Nej.
Jo, och de var typ helt förstörda.
Så han var i det här området och liksom hittade det?
Alltså jag minns inte exakt var han var någonstans. Nej. Men de är liksom typ och badar.
Och sen plötsligt bara också. Hur kul var den pojken?
Alltså så coolt.
Så spännande.
Inga andra sedlar har någonsin hittats utöver de här. 2017 så hittades en del av en jag skriver flygskärm hela tiden. Det är såklart fallskärm.
Yeah.
Som man tror då kan ha tillhört Cooper. Mm. Alltså någon del av vad det nu var. Och utöver de här så har man då också hittat det, så här, man hittade typ så här små DNA-spår på den här slipsen som var Coopers, men de kunde man inte, det var inte tillräckligt stort så man kunde inte göra någon profil av det liksom. Och baserat på den fallskärmen han valde som tydligen liksom var av någon typ av modell, så tänkte man också bara så här, han är nog inte en van fallskärmshoppare, fast han har ändå liksom lyckats där, men han är inte proffs fallskärmshoppare. Så att man, under år, man jobbar liksom mycket på det hela tiden. 2011 så hittade de 2011 så hittade de titaniumpartiklar och typ någonting annat på slipsen också. Och titanium var mycket mer ovanligt på 70-talet än vad det är idag. Eller jag vet inte hur vanligt det är heller. Men,
gud, jag har ingen aning.
Men man tyckte då att det spåret kunde indikera att han kanske var så här, någon typ av ingenjör eller typ någon, om han var kemist. Yeah. Eller så där. Men 2017 så sa de, nej, den 8 juli 2016 berättade FBI att de lägger ner utredningen på vad som har hänt. Då är det ändå så 45 år senare. Men lokalpolis tar fortfarande emot så här bevis om man har några. Men 2017, utöver 2011 hittade man det här titaniumpartiklarna. 2017 så hittade man andra så sällsynta mineraler eller vad det var på slipsen också.
Som så just, konstigt.
Ja, som just under 70-talet hanterades i något superhemligt projekt på Boeing.
Nej.
Så att man tänkte så här bara, han kanske var typ flygtekniker på just Boeing det. Och så här, hade liksom insyn.
Ja. Oh, yeah.
Och som jag också nämnde tidigare så verkade han ju så här bekant med området som de flög över. Och han pekade bland annat ut en militärbas som inte så många civila människor kände till. Så det fick man också tänka sig, bara,
han
är nog militär. Man gissade att han hade tagit sitt alias från en holländsk serietidning där det var en Air Force-pilot som just hette Dan Cooper. Och den här tidningen hade aldrig översatts till engelska. Eller gjorde han, men den hade aldrig kommit till USA.
Så då tänker man att han inte var från USA?
Nej, precis. Antingen tänker man att han är från USA, men att han har varit typ så här på någon utlandspositionering och sett den så. Eller så är han från Kanada, för där har den funnits, den här tidningen.
För det var liksom inte det att de märkte att han hade någon accent.
Han hade liksom ingen dialekt liksom, som utskilde sig. Så att antingen var han amerikan eller så var han kanadensare.
När han plötsligt bara, a boot? Han bara, va? Han pratade mycket om Kanada i och för sig, men det är säkert inte viktigt.
Han hade ju då också, som jag sa, när de pratade om den här rutten som de skulle ta, så hade han ju mycket god kunskap om så här flygplan och flygande. Däremot så verkade det då inte som man hade så här superbra koll på fallskärmshoppande. Men
det har man ju inte om man är liksom flygtekniker.
Nej, precis.
Eller så.
För typ han har, alltså så här, de här så här weather conditionsna under den dagen var typ så här, det hade typ ingen gjort om de inte var så specialutrustade.
Ja, jag fattar.
Och han hade inte bett om att få en hjälm och så här, så man tänker typ att så här, alltså det var typ alltså november, alltså kallt, ruggigt. Gud,
vänta till våren.
Verkligen. Så att man tänker så här, ja, han var inte så superinsatt i.
Nej.
Det.
Eller han hade liksom jättemycket kunskap inom vissa delar typ.
Ja, men lite så. Som min systers man beskriver det, att man har fläckvis intelligens.
Exakt. Fläckvis flygkunskap.
Exakt. Mm. Så att FBI är typ inte ens säker på att han har överlevt det här fallet.
Nej.
Men man har ju heller aldrig hittat en kropp. Så det är skitkonstigt. Det finns ju då massa indikationer på vad det kan vara, det finns massa teorier. Jag ska nu berätta om några misstänkta. Spår,
liksom. Kul. Och Anna, jag är så glad att du gör det här fallet.
Är du det?
Ja, jag är verkligen det. Det är så jävla spännande.
Ja, men det är så sjukt jävla konstigt. Och även om man är terrorist så gör det typ att man bara, he's pretty cool. Eller?
Jo, men det är ju hela den grejen som är så här. Delvis så kan man också känna så för att det typ ingen kom till skada.
Nej, precis.
Så här, och även för att det är helt sjukt att han försvann spårlöst.
Spårlöst.
Och jag ska också han var säga så att, lugn man. Alltså,
man hatar ju honom också. Alltså,
han verkar ju äkta
störig. Men jag ska också säga att alltså, det här var ju då också, efter det här hände så ökade man ju flygsäkerheten. Alltså man införde ju massa grejer för att okej, det här får typ inte hända.
Nej.
Men det har också varit många som har. Ja, det kommer jag till.
Okej, misstänkta.
Några misstänkta.
Kul nu när du har 800 stycken.
703. Men jag kanske har typ 8 stycken. Så det är några stycken. Kul. Kenneth Christensen.
Yeah.
Han var med i militären under andra världskriget och då var han en paratrooper. Alltså som hoppade då.
Fallskärmsjägare.
Exakt. Som hoppade då. Mycket bättre uttryckt, som du sa. Fallskärmsjägare. Efter kriget var slut så började han arbeta just på Northwestern Orient, som alltså var det här flygbolaget, som mekaniker.
Huh.
Han både rökte och gillade bourbon som han beställde ombord.
Det gjorde ju allas gubbar i USA på den
100%, tiden. 100%, ja. Yeah. Det som däremot var lite suspekt var att han bara några månader efter att planet kapades köpte ett hus cash.
Det är konstigt.
Däremot skulle visa att han inte betalade det cash. Men han var misstänkt från början. Men på sin dödsbädd så sa han till sin bror: "There's something you should know, but I cannot tell you."
Nej, men, gud, alla måste erkänna saker på sina dödsbäddar. Gud vad man älskar en dödsbäddskonfession.
Men säg det bara.
Ja, men gud, verkligen, du ska ju dö nu.
Alltså,
men
konstigt.
Tror du det var ju typ att han var liksom homosexuell eller
typ någonting sånt.
Men det som talar emot honom då är väl då också det här med fallskärmsgrejen.
Ja, för han hade bra, kanske liksom valt något bättre.
Ja.
Efter hans död så hittade man mycket guldmynt och $200,000 på olika konton. Det kan ju vara pengar
han kanske någonstans från.
Alltså, det behöver ju verkligen inte vara de $200. Man får hoppas att de har också blivit mer än $200, $200,000 efter.
De bara, nej, det här är en lagom summa för mig.
Snälla, se till att det inte växer. Jag vill inte ha någon utveckling på några pengar. Okej, Barbara Dayton.
Okej.
Barbara Dayton var nöjespilot och bibliotekarie.
Hon var... Ursäkta! En bra kombination.
Hon föddes som Robert Dayton, men hade gått igenom könsbekräftande kirurgi 1969. Hon hade tjänstgjort i flottan under andra världskriget och efter kriget så arbetade hon med sprängämnen och försökte skapa sig en karriär inom kommersiellt flyg, men fick inte licens för det. Så hon själv hävdade att hon hade kapat planet som en hämnd för att hon inte fick arbeta som kommersiell pilot.
Okay, men
kanske lite långsökt.
Ja,
men det är ändå.
Men, ja, men om för hon har erkänt då.
Hon har sagt det, men det är ingen som har följt upp det.
Nej, okej, okay, perfekt.
Eller det har de väl säkert
gjort.
Men då
är det antagligen att de inte tror att
de tror inte att det. Ja. Och det som är då i och med att alltså planet kapades 1971. Hon genomgick, som jag förstår i alla fall, sin
kirurgi
1969. Jag vet inte. Den är inte
ja, jag fattar. Så att, och det var en manligt kodad person som kapade
liksom. Plan, precis. Så det är lite långsökt men ändå.
Jag gillade bara väldigt mycket kombinationen nöjespilot och bibliotekarie.
Ja, det så spännande. Richard Floyd McKay Jr.
Yeah.
Också för detta militär och hobbyfallskärmshoppare. Den 7 april gjorde han en så kallad copycat kapning på United Airlines flight 855 som också var en Boeing 727 i Denver. Han begärde då fallskärmar och $500,000.
Mycket vill ha mer.
Verkligen. Och när han hade fått dem så lyfte de igen och när de var över Provo i Utah så hoppade han ut ur planet men lämnade efter sig kapningsinstruktionerna som hade hans fingeravtryck på sig.
Alltså man kunde hitta honom.
Han kunde då gripas 2 dagar senare med alla pengar, liksom, alla pengarna hade han fortfarande på sig. Han dömdes då till 45 år i fängelse. Så han satt i 2 år innan han fick hjälp av några medhjälpare som kraschade en soppel in i grinden på finkan där han satt. Och sen kunde han rymma.
Fy fan vad spännande.
Mm. 3 månader senare så hittades han och då blev han skjuten i en skottlossning.
Så tanken är då att han begick den här och då kanske han också gjorde originalkapningen.
Ja,
jag fattar.
FBI är ganska säker på att det inte är han.
Ja.
Men ändå, spännande. Tyckte jag.
Du älskar också, man vill ju ha en rimning med.
Ja.
Det där var jättespännande, bra.
Robert Rackstraw, han var liksom många av de här andra misstänkta också för detta militär. Han hade suttit i fängelse för att ha begått checkbedrägeri och innehav av sprängämnen. Han var ute mot borgen, eller när han var ute mot borgen, för att han hade då suttit, ja, precis, när han var ute mot borgen någon gång så försökte han fejka sin egen död genom att låtsas att han hade, alltså han hyrde ett plan och så låtsades han att han hade hoppat ut ur planet i farten. Väldigt konstigt.
Men han hade inte det?
Han hade inte det. Så att han liksom tänkte så här: okej, om de tror att jag är död så kan jag i alla fall inte sitta i finkan.
Just det. Men det är
han påminde också om Cooper utseendemässigt.
Förstår.
Även om han var lite yngre än vad liksom folk tänkte. Och nu när han dog under sommaren 2019.
Oj.
Och det var typ många tidningar som skrev då så här, det var han typ.
Ja.
Eller var det han typ.
Ja.
Så att han verkar vara den som har ändå varit liksom mest misstänkt.
Ja.
Och sketchen är ganska lik.
Mm.
Okej, sista är Dwayne L. Weber, också för detta militär. Och han har satt inne så många gånger som 6 gånger mellan 45 och 68.
Oj.
Och då satt han inne för rån och bedrägeri. Han erkände för sin fru 3 dagar innan han dog. Och då sa han, I am Dan Cooper. Och frun typ fattade inte först vad han menade. Och sen så när hon googlade så bara, ah, du, okej.
Okay. Också starkt att han sa Dan Cooper, inte D.B. Cooper, som typ ändå alla verkar säga.
Exakt. Och hon då anmäler typ till polisen att så här, det var min exman, som, eller min, inte exman, det var min numera framlidne man som var Dan Cooper. Och hon var så här, han har också pratat i sömnen och sagt att han har lämnat fingeravtryck på baktrappan. Och du vet, alltså, hon hade typ...
Gud, så specifikt
hon
som sömnprat.
Verkligen.
Mm.
Och han ska typ också ha sagt så här någon gång, bara, nej, den här gamla knäskadan, den har jag fått när jag hoppade ut ur ett plan. Typ så. Han blev avskriven som misstänkt också. Och hans fingeravtryck matchade ju inte.
Nej, just det, något av de detaljen.
Han hade inte varit ombord liksom.
Nej.
Och man vet ju fortfarande inte vem det är.
Just...
Och man vet inte om han dog eller om han typ alltså,
klarar sig
eller han, pengarna aldrig används.
Alltså, nej, för det
är så jävla konstigt.
Den kan man ju i och för sig typ egentligen att man får tvätta de pengarna och sen så. Men jag menar, de måste ju ha dem. Nej. Liksom.
Så att
Vad tror du? Vad tror du? Tror du han överlevde?
Alltså jag tänker att han typ måste ha gjort det, för annars borde de ha hittat kropp.
Ja, med tanke på hur jävla mycket de har sökt.
Ja.
Och samtidigt som att fan vad svårt det måste vara.
Och typ så här,
att hitta folk.
Ja, och typ när han hoppade, det som talar emot det är ju typ det var november. Han var typ inte rustad för att vara så här wildlife, om man liksom landar någonstans ute i middle of nowhere.
Exakt.
Så om han klarar fallet så typ tänker man att han kanske har dött under tiden han...
Ja.
Han kanske inte klarade sig.
Fast visst vill vi väl ändå säga att han, eller att han klarade sig?
Ja, jag tänker att han... Nu är han väl typ så här 80. Jag tänker att han sitter någonstans i Mexiko.
Han kanske stannade där och byggde en stuga.
Ja.
Nu är hans bästis en björn.
Mm, just det.
Mm.
Och så är det.
Pengarna har inte blivit en krona fler.
Så bra.
Men det är ju otroligt spännande. Där.
Väldigt spännande. Och det finns ju
hur
mycket spännande. Jag lyssnade både på poddar och
det finns
YouTube.
Ju,
och
YouTube och hela jävla grejen.
Anna, 150 år gammal. Nu måste jag ta nässpray innan du ska få gå och köra vidare med ditt fall.
Japp.
Tack.
Tack snälla, det var så jävla spännande.
Tack.
Aj, det kluckar i rören.
Men det är väl inget att bry sig om?
Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
Spolarna är lösningen.
Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
Veckans power deal hos Swedol. Jalas! Rätt sko för rätt jobb. Alla fötter är olika och alla jobb kräver olika skydd. Jalas har skyddsskorna för dig och ditt jobb. Så den här veckan, välj skyddsskor från Jalas hos Swedol. För säkerhets skull.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja.
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Okej, nu är det min tur att berätta för dig en historia från Sverige.
Okej.
Det finns en risk att jag återigen tvingat Marcus att göra research åt mig.
Mycket bra.
Eller snarare välja fall. Han jobbar inte så himla mycket, så det jag passar på. Jag Jag tror att jag nämnde det här fallet kanske i förbifarten när jag berättade om Ann Wollbrandt, som var en tjej som mördades i Kungälv. Från, hon typ försvann från Folkets park. Exakt, hon försvann med stövlarna. För det här fallet utspelar sig då också
i Kungsbacka.
I Kungälv.
Kungälv.
Som är Markus hemkommun.
Kungsbacka ligger i Stockholm.
Också i Göteborg. Eller
det, det ligger inte i Stockholm.
Nej, det kanske finns där med.
Tror inte det.
Nej. Du tänker på att kungen bor här.
Ja, just
det. Okej, som sagt, det är då Kungälv. Det är riktigt sjukt alltihopa. Och så finns det vissa detaljer som bara är, ja, du fattar. Det kändes som att man bara, japp,
det här tar vi.
Och jag vill säga att jag har fått mest information från en artikel som publicerades i DN 1995, skriven av Anna Maria Hagefors med rubriken "Förlät sonens mördare". Mm. Kommer förstås länka den i gruppen och sådär också. 4 mars 1961. Och Per Håkan Altvall är på Nordiska folkhögskolan i Kungälv. Och jag tror att det är hans föräldrar Essie och Sture som har grundat skolan. Och åtminstone så är Sture rektor där liksom. Och de jobbar jättemycket med, du vet, så öppenhet och inkludering och typ liksom hon har så här, typ diskussionskvällar med sina elever. Alltså det är liksom, ja, men de jobbar mycket för liksom den typen av typ frågor. Och som sagt, de har typ kvällar som är så här hälften typ fest och hälften typ diskussion eller debatt, okay. Typ lite grann så. Så Per Håkan, eller Pelle som hans stora syster Haldora.
Okay.
Det namn kallar honom, är då 18 år gammal. Han går inte på Nordiska folkhögskolan utan han går på Kungälvs högre allmänna läroverk. Och det är, om det är någon där ute som är från Kungälv, har koll på Kungälv, så är det alltså nuvarande Torilsskolan.
Okej.
Okay. Mm. Och Pelle tycker om att skriva och måla och han har skaffat sig en fästmö. Verkar vara en dansk tjej.
Kul.
Ja. Du gillar ju danskar, så det hade ni liksom gemensamt.
Ja.
Och framåt kvällen då så bestämmer sig Pelle för att åka till sin egen skola för att gå på en skoldans som liksom händer där under kvällen. Så han får låna sina föräldrars bil och säger typ så här: jag kommer inte stanna så länge. Det är ganska sent, men jag åker dit en sväng liksom. Mm. Och samtidigt i en annan del av stan så har Ove Conry Andersson druckit 2 glas av vad som låter som en super super äcklig drink. Svart vinbärsvin och vermouth.
Ja, det lät inte gott.
Det är så jävla äckligt. Ja. Så att han blandar svart vinbärsvin med... Ja, det är inte bra.
Det lät inte gott. Nej, alls.
Conry är 17 år gammal. Han kommer från vad som beskrivs som ett liksom gott arbetarhem. Han tycker om sportfiske och han tycker om idrott. Han är liksom omtyckt av sina vänner och sina bekanta. Liksom. Men det är, han har slutat skolan och jobbar på något lager. Mm-hmm. Så jag tror han gick 1 år i typ liksom högre läroverket och sen så hoppar han av då. En grej som verkligen sticker ut med Conry är delvis då att han är Conry. Exakt. Han älskar västernfilmer.
Mm, kul.
Och han som rev biljetter på biografen i liksom Kungälv, du vet, så här, han säger typ att han såg de här filmerna om och om igen liksom. Uh-huh. Han har börjat kalla sin lägenhet för ranchen. Och du vet, något random fik för salonen.
Gud, vad roligt. Jag orkar inte. Jag vill vara en sån människa.
Han är också först i Kungälv med att äga ett par cowboy boots som han har köpt.
Så klart han är.
Köpt på postorder. Han älskar också, ja, men älskar filmer. Han älskar bröderna Cartwright. Det är han
bröderna Cartwright.
Exakt. Den kunde han mer av än det.
Pappa ben sköt en sten.
Va? Vad är det?
Jag vet inte. Min mamma sjöng alltid den. Jag
tror att det är ben. Det är inte det Barna Hedenös?
Nej.
Ben och flinta kartret. Och... Ja. Det, kan vi ringa upp din mamma och reda ut här? Han har då druckit de här 2 vidriga drinkarna, men han är sugen på att se en hockeymatch som ska gå på tv. Mm. Det är Sverige mot Sovjet.
Ja, det känns som att det är alltid där Sverige och Ryssland som möts i hockey.
Känns, vet du vad, jag tycker att det känns som att det är fortfarande alltid där Sverige och Sovjet.
Men varenda match är det så här, det är hockey-VM igen. Det är typ varje år också.
Ja, det är det också.
Och sen så är det alltid Sverige och Ryssland eller Sverige och Finland.
Japp. Japp, verkligen. Jag håller med dig.
Jag har ju sett Sverige mot Ryssland, men det är ju en annan parentes i Globen här när det var semifinal.
Var det roligt?
Vi förlorade. Jag älskar hockey, jag tycker det är jättekul.
Gör det?
Ja.
Gud vad jag inte
eller gillar hockey. Älskar kanske. Jag tycker verkligen. Det är ganska kul.
Jag är så killpleaser.
Men gud, du är så road. Nej, men jag tycker det är ganska kul. Inte att kolla på TV, men typ så här att vara där.
Ja, du gillar en god stämning. Ja. En god massikos. Mm. Jag har ju svårt att se pucken. Det går alldeles för fort för mig. Ja, exakt så. Panik. Han ska då se den här matchen, tror jag, i ett rum på den här skolan. Mm-hmm. För att han hade väl ingen TV, antar jag. Det är så här jag förstått det, ja. I alla fall. Och samtidigt då så vet han om att det pågår liksom en skoldans typ så här. Så han antar att han kanske typ tänkte så här, så därför kan jag gå dit och kolla på TV en stund. Mm. För det är inte ändå kommer vara folk där typ. Det här vet jag inte. Det är inte det precis på. Så vid 10:30, så han sitter liksom i det här rummet och typ kollar på den här matchen. Och vid 10:30 så går han till den här, liksom, lokalen där festen är. Och där träffar han en bekant som är amatörboxare. Mm-hmm. Jag vet inte riktigt varför det klargörs hela tiden. Nej. Att han är amatörboxare, men det gör det i alla fall. Och Conry och den här amatörboxaren hamnar i något slags liksom, lite gruff typ. Mm-hmm. Conry liksom boxar till honom lite grann på hakan, mm-hmm. som ett skoj verkar det mest vara, som att Conry tycker. Men amatörboxaren blir lack liksom, vilket man kan ju förstå ändå. Mm. Med tanke på att den personen precis har kommit fram och slått den på hakan typ. Mm. Så att han blir nog sur för det här, och de bestämmer sig då för att de ska ses efter dansen utanför skolan
och göra upp.
Exakt.
Fan vad töntigt.
Jag vet, det är ju liksom dumt jävla nog. Alltså vad tröttsamt det är med folk som ska slåss.
Mm. Alltså verkligen, gör det bara inte.
Släpp det.
Använd ordet som ditt svärd.
Kul. Det lät som att du var på väg in i en sån spoken word omgång. Mm. Ordet som ditt svärd. Talet som din härd. Och så vidare. Du älskar fest och flärd. Det tappar jag lite.
Du vill bli miljardär. Nästan.
Bra. Okej. Bla bla bla. Det är som sagt dumt tröttsamt när folk ska slåss. Men grejen är att det som folk inte vet är att Conry har då tagit sin cowboy obsession längre och köpt en pistol, mm-hmm. av en kollega för en liten summa pengar. Och pistolen har han varit ute och liksom så här testskjutit i skogen. Jag tror att han mest har tränat på att dra snabbare än sin egen skugga.
Lucky Luke.
Ja, exakt. Mm. Så tänker jag att det är. Men han har säkert skjutit lite också. Hur som helst då, så har Conry gömt pistolen hos en kompis. Mm-hmm. Vilket, ja, också. Göm inte pistol hemma hos era kompisar. Nej.
Så har inte pistoler. Om det.
Vad säger du?
Visst är kompisen om det.
Oklart. Mm. Så amatörboxaren har då bestämmer att de ska slåss, och då går han istället hem till kompisen och hämtar pistolen och liksom laddar vapnet då. Mm. Sen går han tillbaka till skolan och liksom den här dansen, och vid ingången så här på skolgården så står Pelle Altvall då. Och så går liksom Conry går förbi, eller liksom är på väg mot dem, Pelle och hans sällskap, och så säger han: nu blir det pang-pang. Mm. Och folk tror först liksom att han skämtar, alltså du vet så här, nu kommer liksom den cowboy-toke här och viftar med en jäkla knallpulverpistol liksom. Att han bara såhär, han det här ska försöka skrämma folk, han har packat liksom. Men grejen är då att han börjar skjuta, och först så tror elever att det är smällare som går av liksom. Mm. Men snart inser de då att nej, det är ja, kommer liksom bli Sveriges, jag tror, enda skolskjutning.
Mm.
För Trollhättan var ju inte...
Nej, det var inte en skjutning.
Nej, exakt. Ja, åtminstone så är det Sveriges första skolskjutning. Mm. Liksom. Han har då som sagt tagit med sig en riktig pistol, och innan den här skjutningen är över så hinner Conry avlossa totalt 15 skott precis utanför och inne i skolan. Och hans första skott tar Pelle i benet, och sen skjuter han två till och de tar i magen. Mm. Sen går han liksom in i skolan där han skjuter mot andra elever, och det blir liksom panik. Det är typ 200 personer som är på den här festen, och du vet så här, folk gömmer sig typ under stolar och liksom så här, det finns så flik.
Ja, jag vet.
Det är ju det, typ det läskigaste med alla, alltså med de berättelserna från Utöja.
Mm. Just hur de
gömmer, alltså det är så jävla
läskigt. Det är så obehagligt.
är det verkligen fruktansvärt.
Så skräcken.
Ja, den totala paniken, men att du ändå måste liksom trycka ner den och bara vara stilla och liksom bara hoppas. Mm. Alltså det är det enda du kan, nej, det är så jävla vidrigt. Så folk gömmer sig under stolar, folk gömmer sig också bakom någon typ flygel som finns där. Det finns en flashback-tråd om det här förstås. Och där skriver en person att han har suttit på Fars hatt, heter det väl i Kungälv, som är liksom en restaurang där, och liksom råkat överhöra en reunion med folk.
Nej, vad sjukt.
Från den klassen liksom. Och då, så att han liksom lyssnade på dem typ, och då berättar då en av de här gubbarna som är där hur han liksom hör smällar. Han går ner mot trappan och liksom fan, jag tror att det var att den att lokalen var på en övervåning, så att han går liksom typ kollar ner liksom. Och han fattar liksom ingenting, fast han ser liksom så här hur folk typ bara faller.
Fy fan.
Och sen så tar, känner han att hans ben liksom i typ höfthöjd blir liksom, det bränner till och sen så blir det bara varmt. Och sen när han tittar ner så liksom blöder han så här rejält verkligen.
Men gud, hur många blev skjutna?
Ja, men vi kommer till det. Mm. Och det som räddar honom, enligt den här historien, som är då det kanske är den svagaste källan jag någonsin haft, det vill säga en random person i flashback-tråd har överhört en diskussion. Du fattar. Mm. Men jag tyckte ändå det var något. Så att det som räddar honom är att han har en plånbok i fickan som liksom, jag vet inte om det styr bort så att kulan studsar ut eller liksom sådär. Och ja, men så här, så att eleverna flyr liksom ut från salen, de springer ut i korridorerna, de gömmer sig så gott de bara kan, och till slut lyckas någon kontakta polisen. Men när polisen kommer så är Conry Andersson redan borta. Han har då träffat 7 personer och de tas liksom först till ett klassrum där man börjar vårda dem innan de då tas vidare till liksom, till lasarettet. Och 6 skottskadade, alla är mellan 15 och 18 år gamla, överlever. Mm. 6 personer. Men 18-åriga Per-Håkan Altvall avlider av sina skador. Mm. Han har ju fått som sagt 3 skott, varav 2 i magen. Liksom.
Oh, shit.
Och eleverna på skoldansen har ju känt igen Conry, så de vet vem han är. Liksom. Så polisen får ju direkt reda på vem det är som har gjort det här då. Och begär förstärkning från Göteborgspolisen och börjar liksom leta efter honom direkt. Och man tror då att han har flytt så här mot Ytterbyhållet och man söker efter honom. Jag vet inte varför, det kanske bara är att någon säger så här, han sprang dit eller whatever. Men man, det är liksom åt det hållet man letar efter honom. Och det är då Västsveriges dittills största polisinsats.
Aha.
Och då är det 50 poliser, hundar och liksom bilar och så som är ute och söker typ. Men Conry har då flytt in i Fontinskogen, tror jag man säger, i Kungälv.
Mm-hmm.
Han har gått en lång bit i en bäck för att spårhundarna inte ska kunna...
Gud, vad genomtänkt.
Ja, jag vet. Så att han har liksom gått så, en rejäl bit i vatten.
Mm.
Och till slut tar han sig in i ett garage i ett hus och somnar i en bil där. Så polisen hittar... Så
konstigt tycker jag,
ja, jag vet.
Att kunna göra det efter man har gjort en sån grej.
Ja.
Att om det är så här, är det en sån sjuk anspänning som bara släpper och så somnar man?
Ja, eller så mår man inte. Det är väl bra. Det är väl bara det liksom, antagligen. Att man inte mår så jävla bra liksom. Eller ja, att det kan ju också bara vara att det verkar ju också väldigt utmattande liksom.
Alltså det är klart att man inte mår bra när man gör en sån grej. Men jag tänker just bara så här.
Ja, men bara så här, oj, nu gör jag det här.
Att man bara tuppar av.
Ja, nej, verkligen. Okej, okay, så han sover där alltså hela natten.
Mm.
Tror jag. Polisen hittar liksom inte den Conry, men det blir ändå inget långt så här sökande. För dagen efter har liksom poliser börjat, eller journalister börjat samlas utanför liksom polishuset i Kungälv.
Mm.
Och det kommer dit liksom folk från Göteborg och så här, de gör sig redo för att liksom göra något uttalande om vad som händer och att man söker efter den här gärningsmannen liksom. Men när det här händer utanför polishuset så dyker Conry bara upp.
Mm-hmm.
För då har en kollega till honom kört honom dit och släppt av honom.
Mm-hmm.
Och han vill liksom lämna över sig.
Han orkar typ inte mer.
Nej, exakt. Han bara, det här, ja, nu är det här över liksom. Han har till och med sig pistolen och håller den i liksom kolven typ och jag så här, lämnar över den liksom. Och enligt när DN-artikeln då så säger Conry typ bland det första han gör: det var tur att ni inte fick tag i mig igår. Då hade jag skjutit er allihopa. Och när de frågar så här, okej, men varför har du överlämnat dig nu liksom, så säger han, ja men jag är inte arg längre. Och under dagen så berättar han liksom allt som har hänt under den här kvällen utifrån hans perspektiv, och är liksom, du vet, väldigt så här detaljrik, och liksom allting stämmer överens med annat de har hört. Alltså han har då heller inte, eller för det man tror först är att han är liksom jättefull. Men det, han ska inte ha druckit mycket, och han kan också som sagt redogöra för typ hela kvällen, så det verkar liksom inte som att det har varit det heller. Han var inte redlös. Det enda han inte kan förklara är varför han sköt. Och det dröjer liksom några dagar innan det sjunker in i honom att han har, gjort, det här. Gjort det. Liksom. Nu kommer vi in lite grann på västernfilmerna. Och som sagt, även bröderna Cartwright. För det här är typ vad Connery säger till polisen om de här filmerna då, sin relation till dem. Hjältarna var alltid så tuffa. Det måste ha varit någon inre känsla hos mig att vilja uppträda som en filmhjälte som fick mig att göra det här. Och sen, ett av mina favoritcitat, kanske någonsin. Mitt intresse för cowboyliv är nog i största laget. Det, vet du vad, det vill jag att någon ska brodera. Mitt intresse för cowboyliv är nog i största laget.
Gud.
Också cowboy, jag vet inte. Det, it spoke to me.
Verkligen.
Som sagt, det är då Sveriges första liksom, attack mot en skola, och det pratas ganska mycket om det i samband med just Trollhättan 2015. Det var också en av de allra första gångerna som man skyller en våldsutövares liksom, agerande på populärkultur. Du vet, alltså som man, när man sen pratar om videovåld och sådär. Och efter skolskjutningen i Kungälv så inkom liksom en motion till Sveriges riksdag om att man ska utreda hur filmvåld påverkar konsumenter och alltså typ såhär, men unga liksom. Och i radioprogrammet Tidsspegeln debatterar man frågan under rubriken "Kan vi skylla på Cartwrights?" Jag vet inte vad de kom fram till, men
det var roligt.
Men det är så sjukt, eller du vet, för det är ju så, då tyckte man liksom att västernfilmer
var
så jävla sjukt. Att det är intressant hur det liksom
var, hur mycket man förskjuter det.
Ja, 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 exakt. Att det är så här, bröderna.
Cartwright.
Okej. Det här är då liksom, det är ju ett supersorgligt fall om en sjuk pojke liksom, som inte får den hjälp han behöver. Som så många gånger andra fall som vi berättar om. Och därför liksom, på grund av det här så blir liksom en familj av med sin yngsta son. Conny döms till rättspsykiatrisk vård. Han sitter på Sankt Jörgens mentalsjukhus. Och där, även jag, han som, du kommer ihåg att jag gjorde om ett bombdåd i Göteborg. Där han satt också på Sankt Jörgen. Min hals är dålig nu. Jag vet inte riktigt hur länge han sitter, men jag vet att 4 år efter så är han tillbaka i Kungälv och är gift och har barn. Så att han sitter nog inte så länge liksom. Och han lever i Kungälv tills han då 2008, supersorgligt nog, tar sitt liv. Ja, det är jättesorgligt verkligen. För familjen Altvall så påverkar det, liksom, det är klart att den här saken påverkar hela deras liv. Det är ju givet liksom, att förlora sitt barn och sin bror. Men alltså, de verkar vara en helt otrolig samling människor.
Jaså?
Redan dagen efter dådet så besöker Essie, alltså Pelles mamma, Connys familj. Och lämnar över blommor. Och säger så här att det måste vara ännu värre för hans mamma. Och hon träffar Connery på Sankt Jörgens. Jag läste en artikel där det stod så här, det blev omöjligt för staden att hata den här mannen för att offrets mamma inte gjorde det. Så att det gick inte och alltså att när offrets mamma hade förlåtit honom så var liksom resten av stan tvungen att göra det också. Och hon har sagt liksom att så här, sorgen och försoningsarbetet börjar liksom parallellt. Typ.
Ja.
Och till Anna Maria Hagefors i den här DN-artikeln säger då Assi Altvall bland annat: det var så positivt. När jag förstod att båda pojkarna blivit offer för våldet, då inträdde en förlösning. Det som hjälpte oss igenom var kraften från alla vänner som slöt upp omkring oss. Connys familj var också omsluten. Alla ställde upp och jag minns att någon sa: vet du, Essie, jag vill hellre vara du än hans mamma. Stödet vi fick gjorde att hatet inte fastnade.
Mm. Fint.
Ja, det är så jävla fint tycker jag. Eller jag tycker det är en sån otrolig styrka i typ sina grundläggande värderingar. Mm. Som är så här, nu har vi varit med om det här, men jag kommer ändå stå fast vid det jag står för. Eller, det är
det verkligen.
Ja, det kände att det var så himla himla starkt typ. Så den 6 mars hålls en minnesstund för Per-Håkan Altvall i samma lokal som skjutningen ägt rum, eller på skolgården. Det är lite otydligt. Han begravs, när han begravs så ligger en krans från Connys föräldrar också liksom med vid graven. Och uppe vid Nordiska folkhögskolan där Pelle då bodde med sin familj, så placerar de en skulptur som är en replika av Carl Milles Guds hand. Och varje år delas också ett stipendium ut i hans minne. Det går till någon som, det går till en eller ett flertal elever som gjort sig kända för gott kamratskap och elevsociala insatser.
Fint.
Det var skottdramat i Kungälv.
Sveriges för det.
Första skolskjutning.
Hemskt.
Ja, visst är det. Men också så sjukt för att vi... men för Marcus har liksom inte hört om det här.
Nej.
Och så pratade vi med hans pappa i fredags. Och han har ju liksom jobbat, inte han har försökt varit i andra kommuner, men han har ju liksom bott i Kungälv länge. Och har heller aldrig hört talas om det.
Nej.
Och jag tänker att det kanske hänger ihop med just det.
Hur
familjen var liksom. Mm. Att man läkte på något sätt. Typ.
Mm. Fint. Ja.
Det var veckans avsnitt.
Ja, och imorgon är det måndag.
Imorgon är det
och vi börjar
jävla mycket måndag. Och så börjar om igen.
Börjar om igen. men vi är glada att vi har mer på tåget.
Det är vi verkligen.
Så gå gärna med i vår Facebookgrupp som heter Mord mot mord podcast.
Yeah.
Den är superhärlig.
Yeah.
Och så älskar kan ni
fall.
Önska fall av Karin på Instagram. Och hon heter @KarinLondre.
Yeah.
Och jag vill gärna att ni önskar fall av mig. Och jag heter Sandell Anna.
Och snart ska vi berätta kul grejer.
Woo!
Vi är så jävla peppade. Vi hoppas att ni också kommer bli glada.
Ja, hej då.
Tack för den här veckan. Hej.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja.
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.